Tack för allt det som ligger över hans liv. Tack för den nåd som vilar över honom, Gud. Och jag ber att han skulle få förmedla ditt ord till oss idag på ett sätt som förvandlar oss, Gud. Och jag ber för oss alla, Jesus Kristus, att vi ska ha öppna hjärtan nu. Att vi ska få höra vad du vill säga, Gud. Att du får tala rakt in i oss till förvandling. Kommer din glädje, kommer ditt hopp, kommer din dröm för våra liv. I Jesu namn. Amen.
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 Gött.
Tack så jättemycket, Johan. Tack så jättemycket för de orden. Vilken uppmuntran. Det är jätteroligt att vara här. Mitt namn är Daniel Thorvaldsson och jag är pastor i Vallhamra kyrkan som ligger i Sävdalen i Göteborg. Och jag är uppvuxen i Göteborg och så är jag gift med min fru, tänkte jag säga. Men det är jag också, men jag är gift med min fru som kommer härifrån. Så jag har Vargön på många sätt känns som en hemstad för mig. Även fast jag inte är uppvuxen här så har jag både familj här. Jag har fru som kommer härifrån, Hans Svärfar som har varit pastor i den här församlingen. Johan och Linda och många här, liksom Björn också nu på senare tid, har blivit väldigt goda vänner. Så jag är väldigt tacksam att få vara här. Det är första gången, det är premiär för mig som predikar här. Det är helt underbart. Jag ställer lite mitten så. Jag tänkte bara ta tillfälle innan vi hoppar in i Guds ord. Oscar var det som du heter, va? Jag vill bara säga att jag tycker du är en sån fantastisk lovsångsledare. Jag vet inte, jag vill bara ta tillfälle att uppmuntra dig, Oscar, i ditt gitarrspelande. När du spelar din gitarr så är det någonting i mig som vill sjunga med. Och jag tror att vissa saker kan man lära sig. Vissa saker kan man bara få ta emot. Och det är så tydligt att du har fått ta emot någonting från Gud i det där. Så jag vet inte om det är någonting du hållit på med väldigt länge, men jag vill verkligen uppmuntra dig. Så ja, tack för att jag fick bli ledd av lovsång av er alla, hela teamet. Fantastiskt. Vargön, alltså tidigare så arbetade jag i Citykyrkan i Stockholm. Och där arbetar ju Alfred Nygren bland annat. Det är någonting av lovsång och salen som bara klingar väldigt gott. Och det är fantastiskt att se vad som fortsätter att ske här, även när en sån som Alfred liksom har flyttat till Stockholm. Och det är väldigt kul att få bli ledd i tillbedjan på en sån här plats. Gott. Vad är din dröm? Johan frågade mig häromdagen vad jag skulle predika på. Och jag kommer att predika utifrån Gideon, från Domarboken kapitel 6 och kapitel 7. Och jag tänkte att vi skulle hoppa rakt in i den berättelsen. Och det är ett rätt så långt stycke, men jag hoppas ni hänger med mig ändå, för det kommer vara så viktigt att vi vet lite vad som händer. Och det börjar från kapitel 6. Vad som har hänt här är att Israel är under ockupation. De är förtryckta av ett folk som heter Midjaniterna. Och de har blivit helt utarmade och liksom uttunnad av det här folket. Så man är väldigt svagt, ett väldigt svagt tillstånd när detta äger rum. Och det står så här. Israels barn gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och han gav dem i Midjaniternas hand i 7 år. Midjaniternas hand pressade Israel så starkt att Israels barn på grund av Midjaniterna gjorde sig hålor uppe i bergen och grottor och bergfästen. När helst israeliterna hade sått drog midjaniterna, amalekiterna och österlänningarna upp emot dem. De belägrade dem, överföll dem och fördärvade landets gröda ända till Gaza. De lämnade ingenting kvar att leva av i Israel. Varken får, oxar eller åsnor. För de drog dit upp med sin boskap och sina tält, talrika som gräshoppor. Oräkneliga var de för sina kameler och det kom in i landet för att fördärva det. Så blev Israel utarmat genom midjaniterna och Israels barn ropade till Herren. När Israels barn ropade till Herren för midjaniternas skull sände Herren en profet till Israels barn som sa till dem: så säger Herren, Israels Gud, jag har fört er upp ur Egypten och hämtat er ut ur träldomshuset. Jag har räddat er från egypternas hand och från alla era förtryckares hand. Jag drev bort dem framför er och gav er deras land. Och jag sa till er, jag är Herren, er Gud. Ni ska inte frukta de gudar som dyrkas av amoréerna i vilkets land ni bor. Men ni lyssnar inte till min röst. Herrens ängel kom och satte sig under terebiten vid Ofra som tillhörde abisseriten Joash. Dennes son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa till honom: Herren är med dig, du tappre stridsman. Gideon svarade honom: O min herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta drabbat oss? Och var är alla hans under? Som våra fäder har berättat om och sagt: Se, har inte Herren fört oss upp ur Egypten? Nu har Herren övergett oss och gett oss midjaniternas hand. Då vände Herren sig till honom och sa: Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Han svarade: O Herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ett, den mest obetydliga är man att se, och jag är den yngsta i min fars hus. Herren sa till honom: Jag är med dig, och du ska slå midjaniterna som en enda man. Gideon svarade honom: Om jag har funnit nåd för dina ögon, så ge mig ett tecken att det är du som talar med mig. Gå inte härifrån förrän jag kommer tillbaka till dig och bär fram min offergåva och lägger den framför dig. Han sa: Jag stannar tills du kommer tillbaka. Och nu ska vi hoppa. Vad som händer nu är att Gideon får se två tecken. Han får se hur de gör ett litet experiment där ull och vatten, där han ber att ullen ska bli våt och sen att ullen ska bli torr. Man kan läsa om det lite senare. Men han får se tecknet med ullen. Och sen så går han upp och får lite styrka och river ner Baals altare för de här midjaniterna. Så han får någonstans en styrka och tänker att det är faktiskt Gud som talar till mig. Och så river han ner altaret som de har haft för avgudadyrkan. Och så börjar vi i kapitel 7 istället. Tidigt nästa morgon så drog Jerubal, det är hans nya namn, för nu har han gjort Baal upprörd. Men det är fortfarande Gideon, det vill säga Gideon. Tidigt nästa morgon drog Gideon iväg med allt folket som följde honom. Och de slog läger vid Harodskällan. Han hade då midjaniternas läger norr om sig, på slätten mot Morehöjden. Herren sa till Gideon: Folket som följer dig, de är alldeles för många för att jag ska vilja ge midjaniterna i deras hand. Israel kan då berömma sig mot mig och säga: Min egen hand har frälst mig. Meddela nu folket att den som är rädd och förskräckt kan vända om och skynda sig bort från Gileads berg. Då vände 22 000 man och folket tillbaka. Och 10 000 stannade kvar. Men Herren sa till Gideon: Folket är fortfarande för många. För ner dem till vattnet så ska jag där göra ett urval bland dem åt dig. När jag säger till dig: Den ska gå med dig, så ska han gå med dig. Och när jag säger: Den ska inte gå med dig, då ska han inte gå med dig. Så förde han folket ner till vattnet. Och så sa Herren till Gideon så här: Alla som läppjar av vattnet som hunden gör, de ska du skilja ut från de som går ner på knä för att dricka. Då visade det sig att antalet som hade läppjat av vattnet genom att föra det till munnen med handen var 300 män. Alla de andra hade gått ner på knä för att dricka vatten. Herren sa då till Gideon: Med de 300 män som läppjade av vattnet ska jag frälsa er och ge midjaniterna i din hand. Alla de andra kan gå hem var och en till sitt. Från vers 19 så står det: Så kom Gideon och de 300 män som han hade med sig till utkanten av lägret. Och när den mellersta nattväkten gick in och man just hade ställt ut vakterna, då blåste det i hornen och krossade krukorna i hornen och slog sönder krukorna. De grep facklorna med vänster hand och hornen med höger hand och blåste i dem och ropade: Herrens och Gideons svärd. Men de stod stilla, var och en på sin plats runt omkring lägret. Då började alla i lägret, alltså midjaniterna, att irra omkring och skrikande ta till flykten. När de 300 hornen ljöd vände Herren den ene svärd mot den andra i hela lägret. Det som var i lägret flydde ända till Betshahita åt Sedra till ända till utkanten av Abel Mehola förbi Tebat. Jag tänker, ska vi ta och be att helige ande verkligen uppenbara för oss vad han vill säga till oss den här texten idag. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för din röst. Vi ber att vi ska få uppfatta din röst idag. Jag ber, Herre, för varje person som kanske har läst den här texten flera gånger, så jag ber att du uppenbarar den här texten som om det vore för första gången vi läste den. Jag ber att du ger oss en fräsch och ny insikt. Och jag ber att vi ska få lära känna ett nytt karaktärsdrag av dig, Jesus, idag. Tack Gud för att du talar. Tack för att du är här. Jag ber om välsignelse över det som du vill säga idag. I Jesu namn. Amen. Ända sedan jag varit liten så har jag haft en väldigt livlig fantasi. Jag fantiserar mycket. Jag ibland föreställer mig saker som faktiskt inte finns. Och jag drömmer inte. Jag har inte bara haft den här fantasin i drömmar på nätter. Faktum är att jag kommer sällan ihåg drömmar jag har på natten. Men jag drömmer ibland även i daglig tillstånd. Framförallt när jag gick i så här 5:an, 6:an, 7:an, 8:an, 9:an i högstadiet. Så där, mellan högstadiet, lite in på gymnasiet. Så kunde jag sitta under lektionerna och bara drömma om saker. Vissa av drömmarna handlade om vad jag längtade efter framöver i livet. Bland annat vem jag skulle få träffa och gifta mig med familj. Oftast så hade drömmarna med det som var viktigt för mig. Och jag märker att jag är helt övertygad om att Gud har skapat oss med förmågan att drömma. Och jag tror att vi tar det så för givet att vi glömmer av kraften i att drömma, att längta efter någonting, att föreställa sig någonting som vi kanske inte ser i dagsläget. Det är så naturligt för oss kanske att vi bara tar det för givet. Men jag tror att det är en sån gåva från himlen att kunna fantisera. Och jag slog upp ordet fantasi i en ordbok och då stod det så här: fantasi är förmågan att skapa inre bilder, känslor och föreställningar i ett ögonblick då de inte upplevs inom syn, hörsel eller andra sinnen. Fantasi är psykets arbete som hjälper till att skapa. Fantasin hjälper till med att ge mening åt upplevelser och förståelse för kunskap. Det är en grundläggande konstruktion genom vilken människor förstår världen, och den spelar också en viktig roll när man ska lära sig nya saker. Jag tror det här är jätteviktigt. Jag tror att det här är en sån viktig del i vad Gud har lagt ner i oss som en naturlig del. Jag tror att det kommer från himlen självt. Jag tror att Gud har en livlig fantasi. Och jag tror att han har det på grund av att jag märkt att vi har det också. Och jag tänker, ta till exempel om du tittar på alla, om man bara tittar på skapelsen, så kan man lära sig otroligt mycket om Gud genom att bara titta på naturen. Jag älskar naturprogram och jag älskar att dyka. Och så då när man tittar, har ni sett vissa fiskar? Och de här vissa fiskarna är otroligt vackra att titta på. Alltså det är väldigt mycket färger och vissa fåglar, framförallt i tropiska klimat. Alltså det känns som ju närmare ekvatorn man kommer, desto sjukare ser de ut. Alltså de har så långa svansar, hur de kan blåsa upp sig, färggranna. Alltså det känns som att Gud verkligen haft roligt när han har skapat alltihop. Och jag tycker det är helt fantastiskt. Och sen så har vi ju vissa, om man tittar på just när det kommer till fiskar, så finns det ju väldigt fula fiskar. Till exempel marulken. Hur många har sett en marulk någon gång? Så jag vet vilka jag predikar till här idag. En marulk är en ful fisk alltså. Ganska tillplattad, stor, ful mun, ögon så där lite små. Och sen långt så här sprö så här, med så här självlysande lampa typ som liksom dinglar framför så att man så ska locka till sig byten då va. Den lever ju väldigt djupt. Och jag har en teori. Jag vill bara pröva den med er här idag. Det är att Gud när han precis började, för fisk var ändå bland det första han skapade på 50 dagen. Så jag tänker att han bara prövade lite. Och sen så prövade han och så skapade han lite marulken och några andra fiskar. Men det blev så dåligt. Så han gömde det så djupt han kunde. Så att ingen skulle upptäcka det. förrän vi klarade att gå ner på lite djupare vatten. Och sen så när han hade lärt sig lite, jag skojar, det är ju givetvis inte så. Men jag tycker ändå det är fascinerande hur skapelsen talar om Guds livliga fantasi. Om man bara tittar på hur vissa djur till exempel. Och hur det ligger nedlagt i oss att drömma. Rubriken på predikan idag är: vad är din dröm? Vad är det du drömmer om? Dröm, där finns det liksom saker om framtid. Det finns saker som vi förväntar oss. Jag märker att när jag börjar drömma om någonting så börjar jag anpassa mig efter det. Jag börjar förvänta mig att det jag drömmer om ska ske. Du kanske, nu vet jag att det är bara för det, så vet jag att det är vissa som håller på och bygger hus här. Du kanske håller på och bygger hus. Då är det ju säkert så att du längtar efter att få se det huset färdigbyggt. Du kollar på ritningarna. Du kollar på bilderna i den här, man, alltså vet du, där man ser hur de olika husen ser ut. Och så längtar du tills den dagen man tar första spadtaget. Du kanske har en hobby. Du kanske spelar fotboll och så längtar du efter att du kan få skaffa eller köpa de här fotbollsskorna som kostar egentligen alldeles för mycket. Men du ser fram emot att spela med dem. Det är som att du fantiserar hur det skulle vara att spela i de här fotbollsskorna. Jag tror att sekunder vi slutar drömma så är det någonting som händer med oss. Jag märkte det, jag jobbade på ICA Maxi Tomglasen. Det är där man pantar, mitt första sommarjobb. Och jag skulle spara ihop pengar för att åka till Australien och gå bibelskola. Innan jag hade beslutat om att gå bibelskola, då var det hårt att gå upp på morgonen. Alltså. För det är inte så roligt att stå och ta hand om PET-flaskor 8-5 varje dag. Men någonting hände, det kom ett skifte när jag hade beslutat mig för att spara ihop pengar så jag kunde gå en bibelskola i Australien. Plötsligt så gick det jättelätt att gå upp på morgonen. Plötsligt så var det någonting som motiverade mig. Plötsligt så hade jag en anledning att gå upp tidigt på morgonen. Ja, det var så fint på min avdelning. Det var bara jag där. Men det var så rent och jag pantade de här burkarna med sån excellens så det fanns inte alltså. Plötsligt så fick det jag gjorde mening och syfte. Varför då? Jo, för att jag längtade efter att en dag, varenda krona, varenda minut, varenda lönecheck som jag får nu, det kommer gå in till min framtid. Så plötsligt så började jag engagera mitt hjärta. Plötsligt så blir det inte bara ett jobb. Utan plötsligt så börjar man se, nu ser jag fram emot det här. Det är som att man tar ut glädjen i förtid. Och jag tror det här är så viktigt för, liksom, när man tänker församling. När man tänker familj, när man tänker en individuell dröm. Vad är din dröm? Vad längtar du efter? Jag tror att Gud vill ge några av oss här idag en ny dröm. Jag tror han kommer ge dig en dröm i ditt hjärta idag. Och det kommer vara så otroligt fantastiskt, stillsamt och ändå kraftfullt. Jag tror för andra kommer han att ge liv i gamla drömmar som du kanske har slutat tro på. Du kanske är här som längtar efter och har bett väldigt länge efter att en familjemedlem kanske ska börja tro på Jesus. Eller vad den kan vara. Jag upplever att Gud kommer blåsa liv i den drömmen igen. Han kanske redan har gjort det. Han kanske redan har gjort det efter det här nyåret. Det kanske är någonting som du är mitt uppe i. Men jag tror att Gud älskar att tala till oss genom drömmar. Vi kan se det genom hela Bibeln. Hur han ger drömmar till sitt folk. Och det är ett sätt som han kommunicerar med oss. Och det är helt underbart. Så därför är det så viktigt att tänka på, vad är det som är min dröm? För det är kopplat till förväntan. Jag älskar alla ord med ordet för innan. Föreställa. Förväntan. Förberett. Allt det har liksom, det är på Guds agenda. Det är liksom att han har gjort någonting före. Han är i vår framtid och lägger saker till rätta så att vi kan gå i dem sen. Han har förberett gärningar så att vi kan gå i dem. När du har en dröm så tänker du på det konstant. Det är som att det bara det upptar din tankeverksamhet. Du fokuserar på det. Så jag tror det är väldigt viktigt att drömma. Och i den här bibeltexten, i domarboken, när vi läser om Gideon, så kan vi läsa om hur Israel byggde sig grottor. För att de var så rädda för midjaniterna. Midjaniterna hade kommit upp och plågat dem. Och de höll på så i 7 år. Och så ropar de ut till Gud. Gud, hjälp oss. Och då sände Gud en profet. Så de hade en liten profetisk konferens. Och så berättade den här profeten ingenting om deras framtid. Utan berättade bara om allt saker som hade skett. Så han berättade, kommer ni inte ihåg hur Gud förde er ut ur Egypten? Ni har varit under ockupation tidigare. Kommer ni ihåg hur det gick då? Kanske är det så, och jag har märkt det, att ofta så är det så mycket enklare att be Gud om vad som ligger framför än att tacka honom för vad han har gjort för. Jag tycker det var bra sagt. Du vet, ja, ibland så är det enklare för oss. Vi vill hela tiden liksom någonstans framåt. Vi vill ha det, Gud, du har någonting mer för oss. Kanske något mer för oss som församling, någonting mer för min arbetsplats, vad det än kan vara. Och så är det som att Gud, det första han gör, det skickar en profet. Och säger, kommer du inte ihåg vad Gud har gjort? Om Gud har gjort detta så kanske han kan göra det igen. Jag tror det är så fantastiskt hur historien kan tala om för oss i vilken riktning vi kan förvänta oss. Det är som att historien är Guds kompass. Den var också bra, den bara kom nu. Nej, men jag tror det är bara min egen ögon. Ibland så är det som att man predikar och så känner man bara, det finns någonting mer där. Men jag tror att det är, kanske om du känner så här, om jag vet inte vad jag har för dröm, jag vet inte vart jag är på väg. Så kanske Gud vill ta dig tillbaks till där han faktiskt välsignar dig förr. Dagen du träffar Jesus första gången. Gången då han faktiskt bönhörde dig på något plan. Och så kanske en ton av tacksamhet, av bön, av glädje och längtan kan förlösas i det som du ska gå in i sen. Men det här folket, Israel, var så rädda att man hade tappat all vision, all dröm, all tankeförmåga på framtiden. Man ville inte ens, när profeten kom och sa så här, kommer ni inte ihåg vad Gud hade gjort? Så säger de så här istället, varför, om Gud är för oss, säger Gideon till ängeln som kommer, o du mäktige stridsman. Så talar ängeln in till Gideons identitet. Herren är med dig. Här står Gideon och klappar vete i en vinpress. För hans förväntan är att om han gör det någon annanstans så kommer midjaniterna ta vetet ifrån han. Så Gideons förväntan är att det jag gör, det kommer någon ta ifrån mig. Så han har liksom en helt förvrängd både förväntan och dröm. Han hade ingen dröm på framtiden. Han tänkte bara säkert, hur kan jag klara mig igenom den här dagen? Och så kommer den Herrens ängel som sitter under ett träd. Jag har bara tänkt på det. Jag tror att änglar är väldigt avslappnade varelser. För de verkar sitta ner hela tiden. Sitter på stenen och rullar bort för Jesu grav. Här sitter en ängel under det här trädet. Och säger, Herren är med dig, du mäktige stridsman. Jag tror Gud vill säga det till någon här inne. Som kanske befinner sig i en situation där det känns omöjligt. Du kanske har svårt att se vart finns den utväg i den här situationen jag är i. Eller vad den kan vara. Så tror jag bara Gud vill säga, jag är med dig. Du mäktige stridskvinna, du mäktige stridsman. Och så säger Gideon, o Herre. Ofta säger man bara, o när man har vördnad för något. Men om man läser i texten så verkar det inte som att Gideon har vördnad för Gud. Min känsla är, jag har inget bibliskt belägg på det här, bara vad jag läser in i texten. Men det är att han nästan raljerar. Oh, om Herren är med mig. Varför sker allt detta? Och så talar Gud liv in i Gideon. Säg, tala till hans identitet, vem han är. Och så frågar Gideon ängeln om alla de där underna som profeten talade om på profetkonferensen tidigare. Om Gud är så god, varför är vi då under ockupation? Lyssna på detta. Alltså Gideon förväntade sig ett mirakel. Gideon ville se fakta på papper. Han till och med prövade Gud flera gånger och sa, om du är Gud så låt mig få se den här bomullstussen över natten. Få se hur den blir fuktig och så tvärtom. Och Gud var så god att han gav honom det. Men Gud visste att miraklet heter Gideon. Det är inte att Gideon letade efter ett mirakel, men Gideon var själva miraklet. Han hade allt som krävdes för att Gud skulle kunna använda honom. Han visste bara inte om det. Och så sitter han där och får de här orden uttalade över sig. Och kan säkert inte alls relatera till det. Ni förstår, Gideon tror ju att det är midjaniterna som är problemet. Men problemet var att Gideon inte visste vem han var. Jag tror att Gud visste att om han ska befria Israel, vilket han säkerligen vill, befria Israel från midjaniterna, så var han tvungen att befria Gideon först. Är ni med på den? Han var tvungen att befria Gideon från vad då? Vad var det som var hans fängelse? Vad höll honom tillbaks? Troligtvis en förvrängd självbild. Troligtvis att han var på en sån plats där han inte visste vem han var. Jag är yngst i min ett. Han ser ner på alltihop. Medan Gud säger, himlen säger över Gideon, du, Herren är med dig. Det ordet att vara med, det står vid sidan om. Gud är vid din sida. För ibland kan vi vara lite så här, vad betyder det att Gud är med oss? I det här sammanhanget står det att han står vid din sida. Bredvid. Allsmäktige Gud, Fader, står bredvid dig. Inte längre fram och säger, kom nu kör vi. Inte längre bak och knuffa fram, utan vid din sida. Det ordet här stämmer också från hjälpare. Sidan. Jag älskar att Jesus, alltså, tänk att Gud tar en position av att stå förankrad armkrok vid din sida. Och så tillsammans går man framåt med honom. Och någonstans så förstår Gideon till slut, det är Herren jag snackar med. Och då blir det helt annorlunda ton i samtalet. Då står det att Gideon sa, för det första att han fick en helt annorlunda vördnad. Han blev rädd. Det är verkligen Herren jag har stått inför och jag är inte död. Då kommer den här riktiga vördnaden. Inte den här, om Herren är med mig, utan då är det verkligen, nu dör jag. Och så för Gud honom tillsammans. Han säger så här, samla ihop alla männen. Han samlar ihop en här. De är över 30 000 man. Och så säger Gud så här, det är för många. För Gud vet någonstans att om de är så här många så finns det en chans att de ändå skulle klara det själva. Det finns en liten gnutta chans att de skulle kunna förverkliga sin dröm utan mig. Så jag måste se till att Gideon är fullt medveten om att han är körd utan mig. Gideon måste veta att om jag inte står vid sidan så kommer det inte hända någonting. Så han säger, be alla som är rädda att skynda sig ner härifrån. Så Gideon säger, jag kan tänka mig att han motvilligt säger det. Det står liksom inte, vi får läsa in det mellan raderna, men det står inte Gideons respons. Hade jag varit Gideon, då hade jag tänkt, känt så här. Nej, vi är ju ändå så att vi har en chans och nu ska jag sända iväg folk. Så han frågar, alla ni som är rädda kan gå hem. Det är nog bland den bästa nyheten man kan få om man är lite skraj. Jag får gå hem, jag måste inte vara kvar. 22 000 män gick. Och så säger Gud, det är fortfarande för många kvar. Och så tänker säkert Gud, vad ska jag göra nu? Hur ska jag kunna? Ja, men alla som dricker som en hund, det är bra. De får vara kvar. Och jag kan tänka mig att Gideon vänder sig om igen till folket bara, nu ska vi gå och dricka. Där ligger en sjö. Och så tänker jag att han ber bara, snälla, snälla drick som en hund. Och så går de ner, dricker. Och det är 300 män som får vara kvar. Som läppjar av vattnet. 300 män. Och nu är Gud nöjd. För nu är de så få. Så de har ingen chans. Alltså jag älskar den här berättelsen. För det är så kört. Det som jag älskar med den här berättelsen, det är att det är åt skogen. Det är att det är totalt omöjligt. Det är vad jag älskar med den här berättelsen. Jag tror vi måste förstå hur illa det är. Jag måste trycka på paus här så att vi alla här inne förstår hur kast läget är. Det är inte så här, nu är vi 300 män, ja, men det går nog ändå. Utan det är liksom, det här är sämsta utgångsläget. Du vet, det kommer tider då ens dröm utsätts för prövningar. Då man kommer börja undra, hörde jag verkligen rätt här alltså? Alltså drömmar får utstå prövningar. Drömmar får verkligen utstå en hel del. Och så fortsatte Gideon bara göra vad Gud sa. För nu någonstans vet Gideon vem han är. Han börjar lita på att Gud är med honom. Att han är en mäktig stridsman. För jag tror att det är så viktigt för Gud att veta att han får strida den här striden. För vi vet ju historien, de kommer få seger. Och det är för att Gud ger dem segern utan att de gör någonting. De har en kruka, en trumpet och en fackla. Och med det så vann de seger. De slår ner kruken i marken, blåser i sin trumpet eller sitt horn och höjer upp elden. Och så börjar det här lägret. De får som panik att de slår ihjäl varandra. Innan, så för att Gideon verkligen skulle veta vem han var, så tar Gud med honom ner till det här lägret. Där han får höra en annan som har en dröm. En i midjaniternas läger. Och då lyssnar han på vad de säger om honom. Vad fienden säger om honom. Och så säger fienden, jag hade en dröm. Att en brödkaka kom inrullande i lägret. Och krocka in i ett tält, ett utav våra tält, så att de vändes upp och ner. Och sen är det en som får uttydning där också som säger, det där betyder att Gideon kommer komma in och bara döda oss. Så någonstans får de en dröm. I mitten utav Gideons dröm. Fienden vet vem Gideon är. Himlen vet vem Gideon är. Den enda som inte vet vem han är, det är Gideon. Du vet, djävulen vet vem du är. Himlen vet vem du är. Ibland tror jag att den enda som inte vet vem han är, det är du själv. Det är så viktigt att du vet vem du är. Det är så viktigt att du vet vad som ligger nedlagt i dig. Att du är Guds barn. Jag älskar barn för de verkar drömma väldigt mycket. Jag har en son, Joshua. Han är nu 15 månader. Och jag märker att han drömmer. För ibland tittar jag på honom när han sover. Och man märker det är mycket som händer där uppe alltså. Och jag bara vill välsigna hans drömliv. Jag vill att han ska få drömma himmelska drömmar. Jag vill att han ska få växa upp i ett hem där han vet att Herren är med honom. Att han är en mäktig stridsman. Och jag upplever verkligen hur Gud bara vill tala om det för oss som är här idag. Vem du är. För när du förstår vem du är, så kommer du kunna börja leva i den drömmen som Gud lägger ner i dig. I Australien så hade vi till och med ett ordspråk, en sak som vi sa. Vad något vi sa bara. Living the dream, I'm living the dream. Jag jobbade i en skatebutik, jag surfade efter skolan, pluggade om Jesus. Alltså, vilket liv. I ett helt år. Alltså det var verkligen bara surfs up och bara living the dream. Jag levde min dröm. Jag lever min dröm idag. Eller är fortfarande min dröm? Jag tror det är så viktigt att vi lever det som Gud har lagt ner i oss. Leva ut våra drömmar. Där det går från tanke till verklighet. Men antingen börjar här uppe. Vi hade en fantastisk dag om detta. New Wine hade vi i Vallhamra kyrkan för några veckor sedan. Där det talade just om tankar, vad som sker här uppe. För det du tänker kommer till slut komma ut i dina händer. Så det är så viktigt att våga fantisera, våga drömma Gud. Be Gud om en större dröm. Jag tror Gud ger Salem en större dröm idag. Och ju mer ni vågar tro på den, desto mer kommer ni se att det börjar hända. Och det är inte fake it till you make it. Utan det är någonting som är planterat på den här platsen som fortsätter att bara spira. Vi sjungde förut in i evigheten. Det fortsätter hela tiden. Någon gång får vi för oss att det bästa har hänt. Jag har en församling nu där vi predikar väldigt mycket om detta. Det är framförallt väldigt många äldre. Vi håller på att få se många ungdomar komma. Men många av min församling kanske tror att det bästa redan har varit. Och jag upplever att Gud har sänt mig och min familj att säga att det bästa ligger framför. Det bästa har inte varit, det bästa ligger framför. Jag måste våga tro det. Att leva med förankrad evigheten. Gideon hade fått en dröm av Gud. Och det är se att sitt folk leva i frihet. Det som utmanade den drömmen, det var hans förvrängda självbild. Ni vet, det är alltid en Jordanflod emellan där du är och det utlovade landet. Vilket är intressant, för att Gud har ju delat ett ännu större hav tidigare för Israel. Och nu var det bara en flod. Men så när de till slut tar mod till sig och sätter arken längst fram, förbundsarken, Herrens härlighet och alla som följde efter, så täppte Gud till längre upp så att det inte fanns något vatten. Och så gick de över i det utlovade landet. Om Herren har gjort det, kan han göra det igen. Jag tror Gud älskar omöjliga situationer. För jag tror han vill lära oss att ge honom ära. Jag tror det är så viktigt att vi lär oss att ge honom ära. För han vet att vi, annars så går vi under. Så jag tror att Gud i den här situationen utvalde Gideon för att han hade ingen... Det var redan kört. För då visste Gud att om jag kunde ta den här situationen som är omöjlig och vända den, då kommer jag få mer ära. Så om han tar en omöjlig situation och vänder den, så får han äran. Det var därför han skickade hem och det bara var 300 kvar. För att de inte skulle kunna tänka, det var ändå en del bra grejer vi gjorde. Det var ändå rätt så bra det jag sa där. Alltså. Det var rätt så bra det som skedde där. Jag har nog med, alltså Gud visste jag lära, men jag gjorde ändå rätt så mycket själv också. Jag tror att det är när det är absolut kört. När man tror att hoppet är ute. Jag tror att Gud älskar sådana situationer. Då blir vår svaghet styrka. Så när Gud berättar för Gideon vem han är, och han började förstå, tro och lita på det Gud sa till honom, då började hans dröm bli verklighet. Så vad är din dröm? Vad är det du längtar efter? Vad är det du förväntar dig? Ordet förvänta, eller engelskans expect, det är att man... Du är verkligen övertygad om att någonting med största sannolikhet kommer att inträffa. Det är vad förväntan är. Det är vad det betyder. Förväntan. Det är att man expect something to happen. Att det verkligen man har förväntat på att någonting kommer att ske. Och jag tror att Gud vill placera i dig, i din dröm, en förväntan på att det du längtar efter kommer att ske. När det går i takt med hans ord. Så jag tänkte så här, jag skulle vilja välkomna låsningsteamet upp här. Om ni bara skulle vilja spela lite på pianot under tiden vi gör den här inbjudan. Inte som ett sätt att manipulera för det som vi ska gå in i nu, men ett sätt att bara möblera för att ibland kan Gud använda musik för att faktiskt få vår ande att bara slappna av och ta till sig det som Gud vill göra. Och jag skulle vilja landa i en enkel inbjudan till dig. Och jag skulle vilja göra det när jag läser ett bibelord från Joels bok. Och jag upplever att det här kan vara till er som församling. Det kan vara till någon enskild person här också. Men det är från Joels bok kapitel 2, 23 till 32. Var inte rädda. Nej, förlåt. 23. Jubla ni Sions barn. Och jag skulle vilja sätta in där det står Sions barn eller Israel, så kommer jag sätta Salem nu. Jubla Salem. Gläd er i Herren, er Gud, för han ger er läraren till rättfärdighet. Han ska sända er rikligt med regn, både höstregn och vårregn som tidigare. Så ska tröskplatserna fyllas med säd och pressarna flöda över av vin och olja. Jag ska gottgöra er för åren som åts upp av gräshopporna och gräsbitarna, av gräsäten och gräsgnagarna. Den stora här som jag sände ut mot er. Ni ska äta och bli mätta och ni ska lova Herren er Guds namn. Han som har handlat så underbart med er. Och mitt folk ska aldrig mer komma på skam. Ni ska förstå att jag är mitt i Salem. Att jag är Herren er Gud och ingen annan. Och mitt folk ska aldrig mer komma på skam. Och det ska ske därefter att jag utgjuter min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla ska ha drömmar. Och era unga ska se syner. Jag över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Jag tror att Gud vill ge, förlösa en ny dröm i dig. Och jag tänker inför den här inbjudan skulle vi kunna göra så att vi bara står upp tillsammans. Så skulle jag vilja ta tillfälle att bara välsigna dig. Så skulle jag vilja på något sätt gensvara. Om du kanske är så att du har redan sett en dröm uppfylld och nu är du en period av att be Gud om en ny dröm. Eller så kanske du har haft en dröm som faktiskt du inte har förväntat dig ska gå i uppfyllelse. Om du är här idag som känner Gud, ge mig en ny dröm eller kom och blås liv i en gammal dröm, skulle jag bara vilja be dig frimodigt nog att sträcka upp din hand. Så skulle jag bara vilja välsigna dig. Jag kommer inte peka fram det eller något sånt där, utan bara välsigna dig. Så jag tackar dig Gud för alla drömmar här inne. Jag välsignar varje person här inne. Jag välsignar särskilt dig som vill ha en ny dröm från Herren. En ny sång att sjunga. Någonting mer, någonting nytt att se fram emot. Jag välsignar det i Jesu namn. Och jag talar fullbordan över varje dröm som ännu inte har kommit, som inte har skett. Jag talar uppståndelsekraft så här efter påsk. Uppståndelsekraft över varje dröm som inte har inträffat ännu. Och mod att bara fortsätta våga tro att den kommer att ske. Jag upplever hur Gud bara river sönder rädsla av misslyckande här inne för någon idag. Om du är rädd för att den här drömmen, jag riskerar väldigt mycket att våga tro så här mycket. Är inte detta för mycket begärt? Jag tror att Gud bara river sönder allting som står emellan. All form av misslyckande och rädsla. Jag upplever att drömmar liksom kryper upp ur de här hålorna som vi läste om i Midjaniten. Det är som att drömmar kommer till liv här inne just nu. Så jag vill signa varenda dröm, varenda längtan här inne i Jesu namn. Och vi vill fira med varandra. Vi vill fira med varandra när vi ser uppfyllanden. Tack för att du är uppfyllandernas Gud. Jag välsignar varje dröm som ligger planterad i den här församlingen. Och jag ser fram emot att få se när den bara växer till liv. Och jag ber också Gud att du skapar i oss som kropp, som kyrka, oavsett om det är Göteborg, Stockholm eller varje någon annanstans. En kultur av att hålla liv in i varje dröm. Jag tror du är här som också kan ha fått folk som faktiskt inte tror på det du drömmer om. Ni vet, ibland så är det familj som är de första att säga nej till din dröm. Precis som det var för Josef. Du kanske blev placerad i en grop. Eller Davids bror skulle gå ut i strid för Goliat säger du kan ta och vakta fåren. Lämna det här till oss. Jag tror Gud vill uppmuntra dig. Om du har haft ord som har talat emot din dröm som att det här kommer aldrig ske. Och så skulle jag avslutningsvis bara vilja be för dig som kanske befinner dig i en strid just nu. Som du bara känner, den här kan jag inte vinna, det är kört. Då upplever jag hur Herren säger, den här striden, kan jag få strida den? Om du befinner dig i en strid nu där du känner, jag måste be Gud strida den här. Skulle du vilja sätta dig ner? Som ett tecken på att bara säga, I'll sit this one out. Jag sätter mig ner och låter Gud få strida den här striden för mig. Om du vill att Gud går in och strider den här striden för dig, om du behöver hjälp i det, så skulle jag vilja uppmuntra dig att sätta dig ner. Jag vill välsigna varje person som har satt sig ner, Herre. Och jag ber att du kliver in i det. För den här striden är Herrens. I Jesu namn. I Jesu namn. Tack heligande för vad du gör.
Vi ska fortsätta vara i bön. Vi har några förebedjare som finns här framme som har halsband där det står förebedjare, som gärna är med och ber tillsammans med dig. Om du vill komma fram och någon lägger handen på dig, så gör det.